En podcast från Aftonbladet.
Det har snart gått 4 år av krig i Ukraina. 4 år då människor samtidigt försökt leva ett drägligt liv, ta hand om sina barn och skapa någon form av vardag mitt i allt elände, all död och all hopplöshet.
Ukrainas president Volodymyr Zelensky beordrar landets militärtoppar att vidta extra åtgärder inför vad han beskriver som en befarad massiv rysk attack.
4 people have been killed in the central Cherkasy region after Russia launched a massive bombardment overnight. It comes after Ukraine's president Volodymyr Zelensky denounced Sunday's deadly attack on a bus carrying minors as a telling crime.
Russia has pounded Ukraine with drones and ballistic missiles overnight, targeting energy systems and injuring at least 7 people in the capital Kyiv and the cities of Dnipro and Odessa, officials say.
Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Johan Mattias Sommarström och fotograf Niklas Hammarström reser just nu runt i krigets spår i Ukraina för att möta människor runt om i landet och föra vidare deras berättelser. Vi ska få en rapport från dem i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson och vi kopplar upp Johan Mattias Sommarström på en något skakig telefonlina från ett café i staden Charkiv. Hej!
Hallå där, tjenare!
Det var ju ett tag sedan som ni båda var i Ukraina. Om du ska berätta vad ni märker för skillnader sedan era tidigare besök?
Ja, men det finns kanske framförallt en stor skillnad och det är att krigföringen har förändrats markant sen senast. Tidigare var det mer en typ av klassisk frontlinjekrig där soldater liksom sköt både med granatkastare men också faktiskt med automatvapen mot varandra i de här frontavsnitten. De finns inte på samma sätt längre. Självklart finns det fronter, men inte alls lika mycket soldater ute i de fronterna, och de soldaterna som är där kan vara fast extremt länge. Det kan handla om veckor, månader. Man får proviant med hjälp av markdrönare, ammunition med hjälp av markdrönare, för man sitter fast. Och det här beror på just drönarkriget. Det är så mycket mer drönare från båda hållen nu, och som också har blivit en stor fara för civila som färdas på vägar.
Mm. Just nu så är ni ju på plats i Charkiv, och där skedde en dödlig attack bara för några dagar sedan. Hur ser situationen ut i Charkiv? Hur kan man röra sig till exempel runt i stan? Hur lever människor där?
Alltså, Charkiv var ju redan från när den här förnyade offensiven, eller den stora offensiven 2022 inleddes, var attackerat ganska hårt från Ryssland och har under hela tiden varit det. De senaste dagarna har, nu får man väl ta i trä här, varit ganska lugna i centrala Charkiv. Men i ytterområdena, i distriktet, på landsbygden, där är det en hårt utsatt befolkning, de som fortfarande bor kvar, men också väldigt många som evakueras. Många har evakuerats bara de senaste 4 veckorna från landsbygden utanför Charkiv. Så det är en hårt prövad befolkning här. Och det är precis som på alla andra ställen i Ukraina, svårt med elektricitet, uppvärmning av bostäder. Man har scheman hur ofta man har elektricitet, några timmar om dagen och några timmar har man det inte. Så att man anpassar sig rätt mycket efter när man har det. Och det här beror ju då på att Ryssland har slagit så hårt mot el- och kraftvärmeanläggningar.
Nu när vi pratar så sitter du ju på ett café. Jag ser människor i bakgrunden på den bilden jag får upp. Just det där med vanor och att gå på café eller att handla. Hur funkar sådana vardagliga saker just nu?
Ja, men det här är lite intressant tycker jag, för att i början av den fullskaliga invasionen så var det ett paralyserat, ett ganska handlingsförlamat ukrainskt folk. Och då menar jag när det gäller just vardagssysslorna, inte när det gäller att slåss mot ryssarna, för där var man bestämd redan från dag ett. Men man vänjer sig. Efter så många års krig så blir ju också kriget ett vardag, och invånarna, människorna, anpassa sig efter det. Det finns skolverksamhet i vissa delar, i vissa fall så finns det i tunnelbanan liksom förskoleverksamhet. Men folk går till sina jobb, folk handlar, går på restauranger. Man har inget val, man måste göra det.
Hur är det att som journalist befinna sig i Ukraina i februari 2026, 4 år efter krigets utbrott? Hur kan man arbeta där och hur farligt är det? Ja, vi ska prata om det och mycket annat efter en kort paus. Häng kvar. Ni har ju befunnit er på resande fot i Ukraina ungefär en vecka, gjort olika reportage, och ett reportage gjorde ni om en man som hanterar döda kroppar, ett väldigt starkt reportage. Kan du berätta om den här mannen, Oleksiy Yukov?
Ja, Oleksiy, eller Platsdarm som hans grupp kallas, har sedan början av kriget tagit hand om just döda kroppar i slagfälten och i byar som har varit under ockupation. Och han gör ingen skillnad på om det är ukrainska kroppar eller om det är fiendekroppar, alltså döda ryssar. Han menar att det här har blivit hans livsuppgift. Han vill sörja för deras själar, och han säger att vilka det än må handla om så har alla döda en rätt att komma hem. Och allas familjer har en rätt att få hem sina anhöriga. Men Oleksiy har inte bara tagit hand om liksom döda kroppar sedan det ryska invasionskriget. Han är arkeolog i grund och botten och har i 27 år jobbat med att ta hand om gamla, vill jag betona, kvarlevor som har funnits i det här området. Det handlar om folk, soldater som stred under andra världskriget och vars kvarlevor man fortfarande hittar. Det finns inte mycket kvar av dem, men det finns ändå någonting, och han har sett till att ta hand om de här. Nu tar han hand om ryska och ukrainska kvarlevor. Och så undersöker han dem, tittar efter identifikationsmärken, för dem vidare för DNA-test och så vidare. Så att han gör, enligt många här, gör han ett otroligt och fantastiskt viktigt jobb, men med fara för sitt eget liv, eftersom många av de här kropparna hämtas i aktiva stridszoner.
Ni var också med under en begravning, eller hur? I ett litet samhälle som heter Bohodukiv.
Ja, det var tungt faktiskt. Det var precis när vi kom till det här området, så hade ett hus attackerats. Familjen som bodde där hade bara sovit en natt i det här huset och hade precis gått och lagt sig när en rysk Shahed-drönare attackerade huset. Och hela familjen, alltså tvillingbarn som tvillingpojkar som var 2 år, en flicka som var 1 år, deras pappa som var krigsveteran, hade förlorat ett ben i kriget, de dödades omedelbart. Mamman vaknade upp på taket, hon hade flugit dit av explosionen, kunde höra en av sina söner gråta innan lågorna tog hans liv. Vi var med på begravningen, mamman som är höggravid kunde inte vara med på begravningen, hon klarade inte av det. Men hennes syster, svägerska, den andra delen av släkten och vänner bröt fullständigt ihop. Och det blir så påtagligt och det blir så verkligt när man ser de här små kistorna. Alltså det är som skillnaden mot de stora vuxna kistorna och en ettåringskista. Och när den här lilla flickan, ettåriga flickans kista, sänktes ner i det här lilla hålet i marken. Det var en fullständig förtvivlan, och de vi pratade med undrar ju hur det ens är möjligt att döda civila, men framförallt att döda så små barn.
Mm. Och det rapporteras ju i princip dagligen om nya attacker mot Ukraina. Det har liksom blivit en vardagsrapportering för resten av världen. Men jag är nyfiken på hur er arbetssituation ser ut på fältet den här gången. Alltså hur hanterar ni er egen säkerhet?
Ja, men det är mer utmanande nu, kan man säga, just på grund av drönarna. Det har blivit svårare att ta sig fram. Vissa jobb har vi fått göra i totalt mörker och med arméns bilar då, med släckta billyktor där chauffören har haft mörkerseende glasögon för att kunna ta sig fram på små skogsvägar. Man håller hela tiden koll efter drönare. Man har drönardetektorer i bilarna som de påminner om så här gamla Gameboy-spel ungefär, och då får man en signal om det är drönare i närheten. Och ska kunna på en skärm på den här detektorn kunna se vad drönaren ser. Och då ser man ju om drönaren siktar in sig på oss, så att säga. Vi har ju fått upp sådana här signaler några gånger, och vi har fått springa ut i skogen, gömma oss under träd. Man springer åt olika håll så att det ska bli svårare att träffa oss där. Sen är ju de civila inte de första målen, men allting är ju samtidigt mål i Ukraina.
Mm. Samtidigt så är det ju så att nya fredssamtal ska inledas den här veckan. För vilken gång i ordningen är jag osäker på. Hur märks det av att det ändå sker förhandlingar och samtal i en bakgrund liksom?
Jag vet inte om jag ska skratta lite grann där. Det låter lite cyniskt att göra det kanske. Men när man pratar med folk här om fredssamtal så är det ju inte mycket till förhoppningar.
Nej.
Vi har pratat med människor om, ja, men kan det vara värt att göra som USA har föreslagit, att ge bort hela Donbass till Ryssland? En del tycker det. En del tycker att det vore helt okej för att... Folk i de ockuperade områdena, de är redan så hjärntvättade av rysk propaganda ändå, så de kommer aldrig liksom bli ukrainare igen, finns det en del som anser, absolut inte alla. Och en del menar att det är värt det liksom för att slippa förlora fler. Men de flesta tror jag ändå, och de flesta som vi har pratat med, tycker ändå att det är inte ens att tala om. Alltså alla soldater, alla människor, alla civila som har förlorat livet till ryska vapen och bomber i det här kriget, deras blodspillan skulle ju vara förgäves om vi nu gav bort områden som inte ens är ockuperade, som till exempel Kramatorsk, som är en lite större stad som är under ständiga attacker idag, men där Ukraina samtidigt har kraftiga försvarsbefästningar.
På den här skalan mellan uppgivenhet och hopp, så om vi ska konstruera den, om du tänker på de människorna du har mött under den här resan, var någonstans befinner sig de allra flesta skulle du säga?
Jag skulle nog säga att man måste nog använda flera olika skalor. Det finns en vilja av att försvara sig, den viljan är fortfarande stor, men samtidigt finns det också en enorm trötthet. Soldater lever i princip 30 dagar i fält, har 3 dagars ledighet, sen tillbaka på 30 dagar igen. Och i många fall kommer de inte ens iväg på den här 3 dagars ledigheten. Så att det är slitna, trötta och utmattade soldater. Naturligtvis fysiskt men också psykiskt. Men samtidigt finns det en vilja att få försvara sig som sagt. Och en rädsla för att om Ryssland skulle liksom avancera för mycket, att man då fortsätter att... man inte nöjer sig med Donbass, alltså det här området som de är i nu, utan att man går mot den näst största staden Charkiv där vi är nu och där de faktiskt finns i utkanterna, och att man vill ha mer. För Ryssland gapar inte bara efter mycket utan gapar efter allt.
Och vad väntar dig och Niklas här framöver de kommande dagarna?
Ja, men jag tänker att ni ska bland annat kunna få följa med på evakueringar när man evakuerar civila. Ni ska få följa med och se hur det här nya drönarkriget påverkar kriget här, hur det påverkar soldaterna, säkerheten, människorna. Ja, vi tänker bjuda på lite såna, jag vet inte om jag ska säga godbitar när det är så allvarliga saker vi pratar om, men viktiga inblickar i kriget i alla fall.
Det tackar vi för. Och jag tackar för att du kunde prata med mig idag. Ha en fortsatt trygg resa.
Tack så jättemycket. Och Niklas Hammarström hälsar.
Tack. Hälsa tillbaka. Sist här alltså Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Johan Mattias Sommarström, som befinner sig i Ukraina tillsammans med fotograf Niklas Hammarström. Ni kan följa deras resa på aftonbladet.se eller i vår app. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.